Ja, och nu är det så här att vi fortsätter den här sändningen på webben, så att det är fantastiskt. Jag vet att det är jättemånga som lyssnar där hemma. Ni är jättevälkomna att fortsätta medverka i den här sändningen. Och då öppnar vi också upp för publiken som är här på plats på Moderna Museets bar. Ja, vem vill ha någon fråga eller någon synpunkt som ni vill förmedla? Agneta Trygg, varsågod. Välkommen hit.
Jag har en fråga till Gabriel.
Gabriel Wikström, folkhälsoministern.
Och jag tänker på det som jag... Nu kommer jag härma Madeleine Leijonhufvud som sa att när barnen... Alltså lagen om barnaga, när man börjar prata om det, då blev vi uppmärksammade på att du inte ska slå barn och vågade se det. Och så blev det en lag. Jag tänker också på det här med... Om du skulle kunna...
Klockan är nu kvart i sex.
Ja, om du skulle kunna införa en... Alltså bara säga att du tänker på att införa en lag om att ta hand om oss alla anhöriga till alkoholister, så skulle vi kunna spara så himla mycket pengar. Jag lovar dig liksom, jag skulle kunna spara... Vi kostar 35 miljarder, vi anhöriga. Och vi skulle kunna sänka den kostnaden otroligt om du pratade med Olivia på Trygga Barnen och några andra organisationer.
Olivia är din dotter, hon sitter bredvid och Trygga Barnen. Jag tror säkert att du har ju varit med i sändningen. Så vad vill du av kortfattat?
Jo, men jag vill att det ska bli att vi verkligen tänker till om det här, att kanske hota med lag.
Hota?
Att, ja,
med lag.
Att de här som jobbar på socialnämnden och alla socialsekreterare, att de får, precis som Hillevi säger, det finns, alltså läser du till socionom idag, så måste du välja till anhörigdelen. När jag går med ett barn eller vuxen till socialkontor, så frågar jag vad de har för utbildning. Hittills har jag inte träffat någon som ska prata med mig och den här anhöriga barnet som har valt den här anhörigdelen. Jag tycker det är skandal.
Tack så mycket. Skandal. Gabriel Wikström, vad vill du svara?
Nej, men jag tror så här att, jag sa ju förut att vi behöver ingen ny särskild lagstiftning, och det håller jag fast vid. Däremot så när vi ser över till exempel socialtjänstlagen, vilket Åsa Regner har aviserat, då är det klart att då måste man också uppdatera kring hur ser den nya kunskapen ut, vad finns det för nya behov och utmaningar. Och det är klart att anhörigperspektivet är viktigt. Sen vet inte jag exakt hur man kommer att lägga upp den nya lagstiftningen eftersom det är en annan minister som är ansvarig. Men det är självklart att man måste modernisera socialtjänsten.
Mm, tack så mycket. Olivia Trygg och sen Hillevi Wahl. Varsågod Olivia.
Ja, tack så jättemycket. Jag har en snabb fråga om ANDT-strategin som kom nu, som är ny. Och vi sitter ju en del idéburna organisationer här. Och jag tycker att ni knappt har nämnt oss som en kraft i frågorna som gäller ANDT-strategin. Eller ja, för att förebygga.
De ideella organisationerna.
Ja, ideella organisationer. Precis. Hur tänker du där? Är det bara socialtjänsten och landstinget som ska göra jobbet? Eller vad tänker du?
Nej, och jag tog upp det i början när jag sa att civilsamhället är ju väldigt viktigt. Men sen så fick vi inte så mycket diskussion om det. Och det kan jag säga att det har ju varit extremt viktigt i framtagandet av den nya ANDT-strategin. Vi ägnar en stor del av förra året åt att ha olika typer av hearingar och andra typer av dialoger med just civilsamhällesorganisationer för att få in olika perspektiv när vi skrev fram den. Så jag tycker att vi har haft ett väldigt stort fokus på detta.
Tack så mycket. Hillevi Wahl.
Jag funderar på det här med normen. Jag brukar ställa den här frågan till föräldrar och skolpersonal. Eller framförallt föräldrar, så brukar jag fråga hur mycket tycker ni att det är okej att skolpersonalen dricker ett glas vin eller två glas vin eller en flaska? Och då backar jag alla. Det är absolut inte. Men säger varför? Eller barnvakten? Nej, men absolut inte, säger de. Men det är en säkerhetsfråga, säger de. Men okej, om du har hand om ditt barn, då är det okej. Så att det är liksom hur vi tänker när vi pratar om liksom barnvakter och skolpersonal, då säger vi absolut ingen alkohol överhuvudtaget för att det är en säkerhetsfråga. Men när vi tänker på oss själva, ja, då är det okej med kanske en flaska vin till och med. Hur Tack tänker vi där? Vi får liksom börja fundera från olika håll. Mm.
Tack för det perspektivbytet. Mikaela Kjellström, vad säger du?
Kjellhammar. Ja, det var nära. Jag har inte riktigt en fråga. Jag ville bara lyfta en sak som jag och en annan deltagare diskuterade lite innan. Och det är ju den jättestora kopplingen mellan olika typer av missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Det har ju kommit upp lite idag, men jag tycker att det är extremt viktigt att titta på. För att om vi kollar på vad som är den stora folkhälsosjukdomen idag, så är det psykisk ohälsa. Och det är väldigt många unga som är deprimerade, utbrända,
stressade,
ångestproblematik. Och liksom, vi som har hängt i beroendevården, inte hängt men vet också siffrorna på att samsjukligheten är väldigt hög. Och samtidigt så kan man titta på till exempel Stockholms läns landsting där man alltså kontinuerligt skär ner både i psykiatrin och i beroendevården. Och att kopplingen mellan dem blir sämre och sämre. Jag kan säga från mitt håll i psykiatrin har jag haft väldigt mycket personal som har lyft problemet med att om en patient med psykisk ohälsa också har en beroendeproblematik, då skjutsar man liksom vidare dem till beroendevården för att de har inte råd att ta hand om dem som är där. Och beroende tycker också att det här är väldigt jobbigt för att de har sin kompetens inom beroendeproblematik, men de kanske inte har all kompetens på annan psykisk ohälsa. Mm. Ja, så kanske vi svarar på det.
Ja, varsågod Gabriel Wikström. Nej, men
jag känner igen den här problematiken och den beror ju på att vi har haft vattentäta skott mellan de här olika områdena och man har, det funkar jättebra om man bara har liksom en typ av problematik. Eller det funkar åtminstone bättre. Och det vi försöker göra nu med den nya strategin eller överenskommelsen som vi har med Sveriges kommun och landsting just kring psykisk ohälsa, det är ju att kunna koppla ihop de här områdena på ett bättre sätt och som sagt också fokusera mer på förebyggande och på tidiga insatser. Och det hoppas jag ska ge resultat. Sen har ju vissa enskilda landsting en annan inställning ibland, va? Men generellt så är det så satsningen ser ut från staten. Mm.
Och jag vill också säga att vi ska ju ha ett program snart förhoppningsvis om psykisk ohälsa som ju är ett jättestort problem som jag tror att vi måste diskutera mer, och då är ni alla såklart väldigt välkomna till. Ja, nej men absolut, verkligen, det hör jag ju. Varsågod, här har vi fler som vill tala.
Jo, nej men, i Linköping där jag arbetar har vi just slagit ihop beroendevården med allmänpsykiatrin, för det är bara orimligt att skicka runt patienterna. Vi gör ett dåligt jobb två gånger om vi försöker göra det. Men jag tycker, alltså jag har suttit och lyssnat det här andra passet och det blir väldigt mycket någonting som klingar falskt i mitt huvud. Det blir ett tal för de redan frälsta. Vi ska skydda alla mot alkohol och vi ska skära ner totalkonsumtionen. Och det där är ju väl lovligt och bra. Men det har vi sagt jättelänge. Och i själva verket så har vi mer gått åt ett annat håll. Vi hade en alkoholpolitik innan vi gick med i EU som gick ut på att begränsa totalkonsumtionen. Det fungerade något sånär. Den dag vi gick in i EU, då försvann den. Och det är bara att gilla läget. Och vi har liksom sen dess kämpat att hitta någonting att säga som inte bara blir så här högt flygande, vackra saker sen dess. Och en sak vi inte pratar om, det är det här som var upp, så här, nästan upp till ytan men inte riktigt fick sägas. Det är ju inte så att alla råkar illa ut av att dricka.
Nej, men det har vi ju sagt i det här programmet. Det har du hört.
Men det är så. Alkohol, liksom alla andra droger, någonstans mellan 15-20% högt räknat av de som använder som råkar illa ut. Andra konsumerar utan att ta någon större skada. Och vi pratar så att vi ska ha prevention genom att minska totalkonsumtionen. Det som är viktigt är ju att känna igen de individuella riskfaktorerna. Jag tror inte ungarna i skolan lyssnar om vi säger att sprit är farligt. Mm. Men om vi säger att om du hade en pappa som drack, om du själv när du smakade alkohol första gången var 12 år, kickade och det bara lyste i huvudet på dig, då behöver du nog hjälp med att hitta strategier som hjälper dig att inte dricka och utsätta dig för den individuella risk du har. Och det där är lite tabu. Mm. Jag skulle vara väldigt intresserad av att höra ministern kommentera det.
Absolut, och vi vill tacka dig Marcus Heilig för detta inlägg. Linköpings universitet, va? Var det rätta, den rätta arbetsplatsen och inte Karolinska institutet. Varsågod Gabriel. Gabriel.
Ja.
Förlåt, och, jag sa namnet fel.
Ja, ingen fara. Men jag tycker att det står, ibland så beskriver man det som ett motsatsförhållande. Å ena sidan att försöka få ner totalkonsumtionen och å andra sidan att ha insatser riktade mot riskgrupper. Och det är klart att vi behöver göra mer mot riskgrupper. Och jag tycker att vi på sätt och vis gör det också via den nya ANDT-strategin, men också via den strategi som vi har kring psykisk ohälsa. Och sen är det här, vi är inte riktigt vana vid att prata på det här sättet och vi behöver förmodligen göra mer. Men jag tycker inte att det är någon motsättning överhuvudtaget. Mm.
Tack så mycket. Ja, då ska vi se. Måste se då, och vem viftar sist här? Så Andreasson, varsågod. Vi börjar med dig Andreasson och sen så är det din tur, måste se då.
Tack. En huvudfråga för mig som sysslar med behandling, det är att de flesta människor inte vill söka sig till den vård som finns. Och det är ett problem, därför att vi har rätt bra behandling för alkoholberoende. Men folk vill inte ha den. Så huvudproblemet idag, det är att sänka trösklar in till vården. Och då handlar det om att möta människor tidigare. Och då tror jag att primärvården, företagshälsovård, andra delar av vården är lättare att vända sig till. Det är inte så stigmatiserat att gå till vårdcentralen och prata om alkohol. Men däremot är det väldigt stigmatiserat att gå till socialtjänsten, till missbruksvården att göra det. Det är det ena. Sen kan man göra de enheterna betydligt lättsammare att söka till. Så att ta bort lite av skamkänslan att gå dit då. Och det är inte märkvärdighet, utan snygga till lokalerna lite. Var lite trevligare i bemötandet.
Estetiskt då? Alltså, du menar att man estetiska ingrepp skulle kunna göra...
En detalj i sammanhanget, men det sänder signaler om hur viktig verksamheten är. Och att vara lite mer som man i allmänhet är i sjukvården, respekterar patienter. Man talar om ett patientcentrerat arbetssätt. Det saknar vi rätt mycket inom den här vården. Man styr och ställer med folk, man tvingar dem till saker som de egentligen inte är så pigga på. Och det gör att folk inte vill gå dit.
Tack så hemskt mycket för detta. Gabriel, vill du svara på detta?
Nej, men jag tycker att det är ett väldigt klokt inlägg. Och jag var för ett tag sedan och besökte Sörmland. Det är ett antal kommuner som har gått ihop om just beroendevården och jobbar med självinskrivning. Visserligen en ganska högt antal som droppar ut, va? Men inte högre än andra typer av kliniker eller behandlingar. Och jag tycker att det där är väldigt intressant, för att då kommer man lite närmare det som du efterlyser, det här med patientcentrering. Och det är inte att nu ska du stå under någon slags samhällets bemyndigande, utan du är faktiskt en person som söker vård för ett problem som du har. Och det är mer av den approachen, tror jag, vi behöver komma fram till när det gäller personer i missbruk.
Tack så mycket. Du får nog sista ordet här. IOGT-NTO, ordförande Mostacero. Jag tycker om ditt efternamn, jag har sagt det 40
gånger. Tack så mycket. Ja. Jag skulle bara vilja besvara det Marcus Heilich sa om alkoholen som ett individuellt problem. Det är inget individuellt problem. Det är ett problem som omfattar väldigt många. Vi har fått massa vittnesmål här om hur många som runt omkring en alkoholmissbrukare som tar skada. Och det är därför vi har en restriktiv solidarisk alkoholpolitik. Det vill säga en politik som omfattar alla. Inte bara de som överkonsumerar eller riskkonsumerar, utan alla. Och det är det som är det mest effektiva. Pris, tillgänglighet, marknadsföring.
Mm, men varsågod. Här, jag tror inte att alla håller med dig riktigt. Nej.
Nej, alltså lyssnar man på IOGT-NTO så är ju alla människor alkoholister eller potentiella alkoholister. Det är ju naturligtvis fel. Nu får man ju lyssna på den forskning som finns. Sen tror jag också att man ska titta på normerna kring det. De har ett mycket, mycket större inflytande på människor och förhållandet än den trots allt oskyldiga reklam som görs idag.
Mm. Hörrni, har vi någon sista, ett allra sista inlägg? Ska vi se, damen där borta börjar vi med, sen får du Olivia också. Varsågod, vad heter du?
Vivica heter
jag. Ja, kan vi få en mikrofon där lite snabbt, Vivica?
Jag dricker inte, har inte gjort på länge, men jag har druckit en gång.
Men använd mikrofonen.
Precis som dig så tyckte jag var äckligt.
Ja, du pekar, nej, men det var, vänta. Du pekar,
jag kommer inte ihåg
på
vad Vasima. Hon heter. Vasima. Och förlåt. Jo, någon vill ha reklam och någon vill ha dit, någon vill ha hit. Jag är just nu en vän till en. Det som jag märker, det är att just det som du säger, Vasiva, vi behöver prata mer. Och vi behöver, när vi ser, jag har en vän jag försöker hjälpa, men jag märker att hans familj håller honom inte riktigt, så han kommer ju aldrig in till dig. Jag försöker, det är inte lätt.
Till behandling menar du?
Behandling, ja. Och det måste han göra. Jag ser att, och det är många äldre i min generation, 40-talister och över. Tyvärr dricker vi ganska mycket. Mm. Det är svårt att gå på en fest för mig, för det är alltid massor av alkohol. Mm. Och jag reagerar på det. Alltså det är ju inte så kul, va? Om alla börjar sen och prata babbel hela tiden, så är det inte kul för den som inte dricker. Mm. För då nivån, jag tycker om att prata, men inte bara allmänt skit.
Nej. Tack så hemskt mycket. Ja, det tackar vi för. Varsågod. Och sist men inte minst, Olivia Trygg, för här är vi snart utslängda ifrån Moderna Museet.
Avslutande vill jag säga att vi har glömt någonting som är jätteviktigt. Och det är förebilder för de barn och unga som vi möter.
Det har vi inte alls, Olivia. Både du är förebild och jag har pekat ut Wasima. Ja. Vi har flera, Hillevi Wahl. Vi har jättemånga. Vi har inte glömt någonting.
Absolut, men vad jag tänker på är framförallt de som är idrottsstjärnor som, och framförallt de som sitter i tv-soffan. Alla de här lördagarna och fredagarna när det ska liksom kändisar som många av de barnunga som vi möter ser upp till ska sitta och diskutera livet och såklart ha ett glas vin i handen. Och det skulle jag önska, att varför måste det vara ett glas vin i handen i de sammanhangen?
Du menar de här underhållningsprogrammen? Ja. Just det, du har rätt. Så att du menar helt enkelt att man ska bannlysa all alkohol i tv, eller?
Ja, varför måste det vara alkohol? Varför måste de känna sig trygga när de får ett glas vin i handen? Eller, det känns bara, varför måste det vara där? Och framförallt, även om det inte är reklam för ett märke så är det reklam för alkohol. Och ser jag upp till en person så, och den här personen dricker, då är det såklart att då kanske jag också vill dricka. Mm. För det gör ju den där personen och den blir ju så avslappnad och cool.
Mm. Tack så mycket. Det var Olivia Trygg som fick sista ordet i Peter Batt och den här webbsändningen som ni kan dela flitigt på sociala medier. Jag vill tacka alla enormt mycket för att ni tog er tid den här fantastiskt vackra första maj när ni skulle kunna demonstrera, ha picknick eller vad ni nu, eller bara fira påsk, för det finns ju vissa av oss som är lite efter och firar idag. Så tack så mycket. Vi är tillbaka 5 juni och då ses vi på Kulturhuset 4:00 om Kungahuset. Tack.